Del 4, församlingen.
Ja, just det.
Varsågod.
Tack så mycket. Underbart att se er alla allesammans. Det ska bli roligt att få predika och få gotta oss i Guds ord tillsammans en stund här. Och vi ber att den helige Ande uppenbara sitt ord och tala till oss genom sitt ord idag, så att vi liksom får byggstenar att jobba med i våra egna liv. Jag tycker vi ber tillsammans. Det är alltid gott att göra. Tackar dig helige Ande att du uppenbarar ditt ord så att det blir till nytta. Så att det blir som mat för oss. Och att det bygger upp våra liv och bygger upp din kropp, församlingen, Herre. Så att vi kan få utföra allt det du har tänkt genom oss, Herre. Tack helige Ande att ingenting är omöjligt för dig. Tack för att du kommer med tro idag, Herre. Tack att du ger tro in i omöjliga situationer, Herre. För att du är möjlighetens Gud. Och du är evighetens Gud. Du var och du är och du kommer. Alltid vara den du är. Amen. Församlingen Herrens hus ska jag tala om idag. Fantastiskt ämne tycker jag. Så underbart. Jag tänkte att ni ska få se lite, bara för att... Alltid gott att se lite hus här. Det finns ju olika typer av hus. Det här är inte Herrens hus, hoppas jag. Vi kan rulla på. Det här är verkligen inte Herrens hus. Ja, Guds rike upp och ner möjligtvis. Ja, no comments. Ja, det är helt underbara hus. Den är ju cool alltså. Sagan om ringen kanske. På denna klippa, ja. Arkitektur till all ära. Ja. Vi har kanske olika syn på vad församlingen är och på Herrens hus. Jag hoppas inte att det är någon av de här husen i alla fall som är till grund för synen på Guds hus. Hus kan ju se ut på många olika sätt, men det är Herren som bygger huset, kan vi läsa om i Guds ord. Herren bygger det, han utformar det genom oss. Vi ska läsa tillsammans i Efesierbrevet 2:19, och ni har det på väggen här bakom, tror jag. Precis. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Jag tror vi kan sänka medhörningen här framme lite grann, för det rundar lite i framme på scenen. Ni är uppbyggda på apostlars och profeters grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till en Guds boning genom anden. Jag var tvungen att gå in på Wikipedia. Det är ju så, man måste ändå googla lite, eller hur? Jag tycker det är alltid roligt. Ingen tillförlitlig källa, men ändå lite kul. Det står det att ett hus är en permanent byggnad med rum avsedd att ge skydd mot omvärlden, mot exempelvis klimatpåverkan, buller, rovdjur eller objudna gäster. I ett hus sker olika mänskliga verksamheter. Då skulle jag nog vilja ändra. Olika himmelska verksamheter, tror jag. Man skulle kunna säga, definiera Guds hus. Men jag tycker ändå en ganska god beskrivning. Även om den är lite instängd. Inskränkt beskrivning. Men det handlar om skydd mot rovdjur. Och det är en byggnad, någonting konkret. Och det sker någonting i huset. Jag tycker att det ger en riktning till ändå vad det handlar om. Men vi har ju Guds ord, eller hur? Tack och lov att vi inte bygger vår lära på Wikipedia, eller hur? Utan vi bygger Guds församling och det vi tror på Guds ord. Som är en källa, en stabil grund att stå på. Och jag ska bara ta några saker här som jag tycker vi kan se. Vad som definierar ett hus utifrån ett bibliskt perspektiv. Vad är ett hus för någonting? Vad är dess funktion? Några korta här då ska vi ta. Ett hus, och det läste jag faktiskt i Wikipedia med, handlar om beskydd. Det står så här att vi ska vara nyktra och vaksamma. Jag tror vi kan få det på skärmen här, ja. För våra motståndare är djävulen. Han går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Vad är det för beskydd som huset är till för, församlingen? Jag tror att det delvis är ett skydd mot alla teologiska strömningar som finns idag. Alla läror, allting som vill liksom dras in i tankesätt och tankebyggnader som inte överensstämmer med Guds ord och vem Gud är. Och det är därför som jag tror att det är just att Guds församling är så fantastisk. Att tillsammans så kan vi förstå bredden, höjden, djupet, längden. Så det fullkomliga som Gud har för oss. Tillsammans med allt Guds folk. Och församlingen ger verkligen skydd. Ni vet att de här djurens värld funkade ju så att, jag tror jag nämnt någon annan gång i predikan, just att att de här rovdjuren som jagar genom att isolera, genom att plocka ut något djur som de upptäcker är svagt eller trött eller hungrigt eller på något sätt utsatt. Och så försöker rovdjuren isolera djuret. Och när det är isolerat från flocken så angriper rovdjuret. Och jag tror att det är precis likadant faktiskt för oss. Att fienden vill att vi ska isolera oss. Att vi inte ska liksom vara en del av Guds församling. Utan vi ska isolera oss och klara oss själva. Och när vi drar oss undan och när vi försöker klara oss själva, jag tror att det är många gånger då som vi kanske är också byten för fienden på olika sätt i tankarna. Och på många olika sätt kan det vara så. Och församlingen är verkligen ett beskydd för oss. Jag har upplevt det så många gånger. Just hur man kommer till Guds hus. Guds ord kommer liksom in i ens liv. Eller en uppmuntran, ett ord från någon. Eller någonting som bara får en på spåret igen. Man kanske har gått under veckan och det är en tanke som har kommit till den som har börjat och ge näring och mata. Jag tror att vi alla varit med om det. En felaktig tanke eller någonting som ni blir besårad eller någonting hoppar liksom in på arenan i våra liv. Och hallå, liksom, ta vår uppmärksamhet. Men så får vi ett sms från någon eller vi träffar någon eller vi pratar med någon eller vi läser Guds ord och så bara kommer liksom sanningen, kommer det där till oss som får oss att komma på rätt bana igen. Och det är ett beskydd. Vi kan lätt segla iväg om vi är oberoende och bara tänker individualistiskt. Det är lätt att segla iväg någonstans och tappa liksom fotfästet. I Efesierbrevet 3:18, vi kan läsa det också. Ni ska då tillsammans, jag tycker läs nu utifrån kontexten. Församlingen, ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheters evigheter. Amen. Funktionen av ett hus. Ett hus gör också att vi kan balansera upp kyla och värme. Ni vet, ett hus, tänk vad gott det är. En riktig Göteborgsdag. Vi ligger på nollan. Men det är ju kallt som det vore 20 minus. Det är fuktigt i luften. Man är riktigt genomfrusen och så kommer man hem och man sätter liksom fötterna i ett varmt bad eller någonting. Man kommer hem till värmen, till sin familj eller man kommer hem innanför väggarna i värmen. Guds, och man skulle också kunna tänka på sommaren, du vet det här när det är 30 grader, vilket det kan vara även i Sverige. Och man kommer in i ett svalt rum. Man går in i huset och det är så där svalt och skönt. Då är man tacksam för att man har någonstans att gå in, eller hur? Och för huset. Huset ger en balans när det gäller värme och kyla. Då skulle jag säga så att vi har skiftningar i samhället. Vi har ett klimat i samhället som kan vara hett och det kan vara kallt, eller hur? Men i Guds hus ska vi inte vara ljumna. Men det ger skydd mot värmen som liksom vill förtära oss och mot kylan som gör oss kalla. För att Guds värme och värmen i Guds församling gör att vi kan hålla ett sunt klimat, ett rätt bibliskt sunt klimat också i gemenskapen mellan varandra. Det värmen, alltså den värme som vi fick uppleva igår när vi hade kalas, födelsedagskalas här. Den värme som slår emot den från syskon, från nära och kära och vänner. Hur mycket det betyder och hur mycket det känns. Där man verkligen märker att församling inte bara en, det är inte en organisation. Det är inte bara något som sägs utan det är något som känns, upplevs. Och det går inte att uppleva genom internet, genom undervisning som kan vara hur bra som helst. Eller hur? Det finns jättemycket bra. Även om man ser sig, jag tänker på det, hur många som börjar att tänka att nej, men jag behöver kanske inte församlingen. Eller det finns ju frestelse idag att tänka att nej, men det räcker med att jag får undervisning någon annanstans på nätet. Eller jag har min egen relation med Gud. Det räcker. För det är så jobbigt liksom att anpassa sig efter andra människor. Alltså det är ett individualistiskt tänk i samhället som så lätt gör att vi går den bekväma, lätta vägen. Och då tappar vi värmen. Vi tappar liksom det här som gör att det blir ett gott klimat tillsammans. Att det blir konkret. Ett hus är till för en familj, eller hur? Det är inte tänkt som en utställning. Bara någonting fint, något arkitektoniskt underverk. Utan det är till för att det ska innehålla någonting. Och om man läser i Bibeln så finns ju det här ordet oikos som beskriver familj, som är så mycket mer än det vi definierar kanske idag som familj i Sverige. Oikos handlar mer om ett hushåll. Hushållsgemenskap brukar man översätta det till. Oikoset, det bestod ju mer än mamma, pappa, barn. Det var ju ofta farmor och farfar och de som liksom tillhörde vännerna, de nära, de som liksom ingick i relationsnätverket, oikoset. Och det blir så mycket starkare och bredare än vår definition för en familj. Och ett hus är ju till för, inte en organisation utan en organism, som vet Christian Prik om här i söndags. En familj. Och vi lever ju i ett samhälle idag där vi vet att det är starka krafter som talar emot begreppet och företeelsen familj. Hela Bibelns historia är skriven utifrån en kontext, alltså ett ramverk, en struktur av familj. Där det Gud gör, det gör han genom liksom familj. Abraham, Isak, Jakob, generationer i släkten. Jag och mitt hushåll vill tjäna Herren. Han och hela hans familj blev frälsta, tog emot honom och döptes. Vi ser att som familjen finns där. Familjen kan se olika ut. Men vi är alla del av Guds familj. Och jag tycker det är så underbart att läsa då också nästa bibelord här. Jag tror att den kanske ligger redan, ja, där. Gud i sin heliga boning är de faderlösas fader och änkors försvarare. En Gud som ger dem ensamma ett hem och de fångna frihet och lycka. De upproriska måste bo i en öken. Hur Gud liksom inkluderar alla i sin familj. Den ensamma änkan, den faderlöse. Och när vi tänker på familj, vi tänker ofta kärnfamilj. Och vi tycker kärnfamilj är ett positivt ord. Krafter idag vill ju montera ner kärnfamiljsbegreppet. Men Guds rike är större än kärnfamiljen, eller hur? Den faderslösa änkan inkluderar på ett sätt som vi många gånger inte gör. För vi tänker för smalt. Och Guds ord utmanar oss. Jag känner mig så utmanad på ett positivt sätt av Guds ord att tänka större och längre med vad Guds familj är. Vem går du till när det är svårt eller när det krisar sig? Jag tror inte att vi vänder oss till en internetförsamling eller en ledare på långt borta. Utan vi vänder oss ju till de som vi känner vi har förtroende för. Till någon som vi känner finns nära. Församlingen är ju fantastisk på det sättet. Där den får växa och byggas upp på det här viset. Och det får bli starkt, vilket kan ta tid. Att bygga familj går inte snabbt. Det går långsamt, men det blir väldigt bra på lång sikt. Det kan gå genom tuffa passager, genom konflikter, genom olika saker som vi bara behöver ta oss igenom med Guds hjälp och Guds visdom och Guds ord. Och då blir det väldigt starkt. Vi har byggt i många år nu som Göteborgskyrkan. Det har inte gått snabbt, men jag tror att Gud gör ett djupt verk genom oss. Någonting starkt, någonting som ska hålla för längre tid för kommande generationer också. För våra barn och barnbarn. Och Gud tänker stort. Ett hus är också till för att få in ett tänk av att förvalta och investera. Det finns ju en skillnad mellan att bo i en lägenhet och ha ett hus. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Jag har bott i lägenhet och i hus. Jag är uppvuxen i hus. Jag har bott i lägenhet i många år. Nu har vi ett hus som vi förvaltar hemma. Det är mycket att ta hand om och sköta som det inte är i en lägenhet. Men man investerar också. Allt man betalar, allt man liksom sätter in i huset, det gör man ju till sig själv och sina barn. Det är ju en väldigt stor skillnad kände jag när man bodde i lägenhet. Det handlar mer om att man betalar sin hyra och man får inte ut så mycket kanske. Viss renovering och så vidare. Men det är inte alls samma känsla. Jag tror att den här känslan av att vi sår in i Guds hus, vi förvaltar, vi investerar. Det är en oerhört stor skillnad. Och att tillhöra Guds församling, hans hus. För då är det både ansvar men det är också utdelning. Alltså att vi får ju också del av det vi investerar in i Guds familj och Guds hus. Det är mycket att pyssla om. Hemma är det så att jag gillar ju de praktiska grejerna med snickeri och sådär va. Maria står väldigt mycket för atmosfären. Ni vet det här extra som man inte ens visste fanns, som jag i min ungkarslägenhet inte ens som visste existerade. Ni vet, gardiner, precis. Jag hade mina gula påskgardiner, tror jag, hängde där. De hängde under många år i köket. Och sen när vi började dejta så var ju Maria och kompis hemma. Och det här får jag höra hela tiden. Då hade jag köpt så här gardiner på Ikea. Så man kan liksom så här klippa med sax och så viker man upp och så är det såna här grejer man kan stryka på så slipper man att sy. Alltså man inte är så bra på det. Och då blir det tyg över och det kändes så fruktansvärt tråkigt att slänga det. Så jag liksom satte upp det så här lite som en bord över gardinerna. Så kallar jag det för måsen. Och det berättade jag ju för Maria när hon var där. De hälsade på innan vi var tillsammans. Och hon berättade att när hon och hennes kompis gick utanför dörren, de vek sig av skratt. De bara... det är inte sant. Man kan liksom se det tjejer när de bara så. Ja, jag har fått höra det här. Oj. Denna underbara ungkarlslägenhet. Och det händer någonting när Maria kom in i bilden. Det blir värme, det blir pynt och där ska stå liksom någon ljusstak och det ska stå grupper så helst 2, 3 och 3. Så ja, det är mycket så grejer som man inte har koll på. Jag tror även att, alltså just, och sen jag fick alltid höra att jag var som en grottmänniska som hade levt i min grotta. Men jag tror det här att även en grottmänniska, även på grottmänniskornas tid, om det nu, och det finns ju något sånt man bodde i, typ ett hus, en grotta, så gjorde nog kvinnorna vad de kunde med att fixa till den här grottan, tror ni inte det? Mannen kom hem med en
med ett rådjur som han hade dödat med sina bara händer och skulle fixa mat till familjen. Och frun hade pyntat med blommor och ställt ur grottan och gjort som hon kunde. Och jag tror det här med hus, det liksom bara finns där. Att förvalta, att ta hand om och göra det bästa det man har. Jag gjorde ju det bästa jag kunde med min fina mås, tyckte jag, i min lägenhet liksom. Men när Maria kom in blev det ju helt andra dimensioner. Och så är det ju med Guds hus. Att vi förvaltar det vi får. Men Gud kommer in med nya dimensioner. Han kommer in med gåvor, med personer som bär på saker som vi aldrig hade kunnat komma på. Liksom. Att man kunde göra så här fint, så här fantastiskt. Och så här var det ju när vi fick det här, den här byggnaden att förvalta. Att vi har fått helt nya möjligheter. Och vi bygger för nästa generation också. Så att när vi investerar, när vi gör, liksom sår in i Guds hus, så bygger vi också för våra barn och för de som kommer efteråt. Och det är ett mycket, mycket större tänk än bara, vad kan jag få ut av kyrkan? Vad kan jag göra? Liksom, hur kan jag liksom få ut så mycket som möjligt just nu? Utan, vad kan jag ge? Vad kan jag investera in i Guds hus? Och nu vill jag poängtera att Guds hus är ju först och främst inte de här lokalerna, en byggnad. Vi kan vara i en helt annan lokal, men Gud bygger fortfarande sitt hus genom oss, hans tempel. För det är ju i oss den helige ande bor. Det är inte i de här byggnaderna den helige ande liksom är inte här och svävar runt. Alltså, vi tror ju på en relation, eller hur, med den helige ande som flyttar in. När vi tar emot Jesus, då flyttar Guds ande in i oss. Innan Jesus hade dött och uppstått så fick man gå till templet, offra, förebild på Jesus. Och innanför förlåten kunde bara överste prästen gå in en gång om året med ett felfritt offerlamm. Och när Jesus uppstod, dog, uppstod, bröts förlåten ner från upp och det blev öppet inre allra heligaste. Och vad är det en bild på också? Templet i våra hjärtan, eller hur? Vårt innersta. Hur det är öppen väg, hur Guds ande nu kan flytta in och bo i oss. Vi är Guds tempel, hans hus som han bor i. Tänk på när man läser i Apostlagärningarna hur församlingen förföljdes och hur de liksom spreds ut på olika platser och predikade och församlingen spreds genom förföljelsen. Guds hus revs ju inte ner, utan Guds hus liksom växte ju till på fler platser. Gud är inte beroende av egentligen lokaler. Även om det är fantastiskt, för det är ett hjälpmedel för att förmedla Guds rike och bygga församling. Så det är jättebra. Vi är så tacksamma för att kunna ha praktiska lokaler. För då behöver vi inte lägga så mycket tid på att liksom hitta sätt att samlas. Utan det är lätt att samlas. Det är lätt att komma tillsammans. Att samla familjen på en plats. Men jag vill bara säga att vi betonar inte byggnaderna. Vi betonar att vi är Guds tempel, Guds ande bor i oss. De rättfärdiga grönskar som palmer som sedrar på Libanon växer de till. De är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds förgårdar. Och ännu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och inget orätt finns i honom. Vi ska se hur många punkter vi hinner med. Jag har några punkter till här nu. Vi har talat om vad funktionen av ett hus. Och nu ska jag tala om några punkter som handlar om hur Guds hus byggs upp. I Matteus 16 och vers 17 står det så här. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. När man bygger ett hus, då börjar man med någonting. Man börjar inte med väggarna. Men vad börjar man med? Grund, ja. Grunden. Jag jobbar på ett bygge på veckorna. I Hovås, vi bygger lägenheter åt ett stort företag. Sen läggas ut på internet så slipper vi ge gratis reklam. om jag inte säger det. Vi jobbar i alla fall med husbygge. Ungefär första halvåret var vi inte involverade som installatörer överhuvudtaget. För då skedde någonting som knappt syntes. Det var grunden lades. Det sprängdes och det schaktades bort jordmassor. Man grävde djupt ner för att gjuta en platta långt ner under källarplanet. Man stolpade ner massa betongplintar för att bottenplattan och huset ska kunna stå stabilt. Som sen ska bli 7 våningar högt. Det syntes inte så mycket utifrån. Man kan tänka, det hände ju ingenting. Va? Det är ju inget hus som kommer upp här. Det låter bara massa. Det är bara massa sörja och jord och elände. Men tänk vad viktigt grundläggningsarbetet är. Grundläggningsarbetet i Guds församling. Petrus fick en uppenbarelse om Kristus. Jag skulle säga att det är number one när det gäller grunden i församlingen. Det är uppenbarelsen över Jesus Kristus. Ingenting annat är viktigare. Ingenting annat kan vi bygga på. Vi kan inte bygga på metoder. Vi kan inte bygga på arbetssätt. Vi kan inte bygga på liksom bra bara tankar. Vi måste bygga på Jesus Kristus och på hans ord som grund. För att vi ska kunna bygga och sen fortsätta med väggar, uppåt, tak, allt det här som Gud vill göra. Och det är dit vi måste gå tillbaka hela tiden, till Kristus. Uppenbarelsen i våra hjärtan, relationen till Kristus i våra liv. Vi kan inte gå förbi det. Och det är därför vi hela tiden tror jag måste gå tillbaka till relationen med honom. Till den första kärleken till Jesus. Att hålla liksom relationen levande och fräsch. Det är det vi först och främst är kallade till. Att följa honom. Det står så här i första Korintherbrevet också, 3. Du är så snabb, Paulina. Du gör ett superbra jobb med datorn. Bara. Tack, visst är det bra? Ge Paulina en applåd. För att fixa med datorn. Du är duktig. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger, till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Här är Korint, till församling Korint. Innan här så har Paulus talat om liksom korsets dårskap. Att jag kom till er inte med vältalighet, inte med mänsklig visdom, utan med Guds kraft. Till frälsning för var och en som tror. Och så fortsätter han här då och talar om att bygga som en klok byggmästare. Och hur han har lagt grunden, förståelsen om vem Jesus Kristus är, uppenbarelsen om honom. Jag tror vi stannar lite kring detta. Jag har läst en fantastisk bok här nu i förra veckan också. Den heter Ansikte med ansikte. Ansikte mot ansikte med Jesus, Sama Habib, en muslimsk tjej. Det står inte i boken vilket land det är. Hon växer upp som muslim och hon möter Jesus. Får en uppenbarelse om Jesus. Beskriver kriget inifrån. Det står inte riktigt vilket krig det är. Men beskriver en fruktansvärd situation. Men hon beskriver också hur församlingen växer fram genom en missionär som genom taekwondo-kurser undervisar Guds ord. Undervisar de unga tjejerna till självförsvar för att inte bli överfallna och så vidare i den här situationen som råder i kriget. Och hon beskriver liksom hur starkt församlingen är och hur starkt böneliv de har. Jag blir helt tagen när jag läser boken. De ber till 4 på morgonen. Guds ande så starkt utgjuten i den här församlingen. Och hon smyger sig ut på kvällarna då och går genom de här gatorna och riskerar sitt liv varenda gång för att komma, för att träffa församlingen. För längtan, kärleken till Jesus och längtan efter att träffa församlingen är så stark. Passionen är så stark. Och de ber och de bryter igenom på ett sätt som var. Hon ber igenom sin familj. Först börjar det med systrarna som får uppenbarelser om Jesus, drömmar om Jesus, som blir frälsta då, en efter en. Och hennes bröder misshandlar henne förföljer något fruktansvärt i familjen då. Men hon ger sig inte. Hon fortsätter att be och hon ber och fastar tills det bryter igenom då, en efter en. Och det är helt otroligt att läsa den här hungern, den här längtan. Och när jag läser det här så bara får jag det här igen liksom, att Guds kraft kom inte till er med vältalighet, ingen med liksom fin tal. Det kom till med kraft. Korsets dårskap, Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Grunden, Kristus, och bygget som sker. Det är inte metoder. Man läser här, ingen metod, ingen liksom fin liksom struktur. Administration hade fått hennes familj frälst. Även om det är fantastiskt. Jag jobbar ju jättemycket med organisationen i församlingen här. Och jag tror verkligen på förvaltning, ordning och reda. Och jag tror på att förvalta det vi har fått. Men det är inte det som plöjer mark. Det är inte det som får människor frälsta. Det är inte det som får oss att bryta igenom. Att kliva fram som församling. Utan det är att vi står på Kristus på grunden. Och vi går med Gud. Vi söker honom. Och vi stannar inte och är inte nöjda med liksom, att nu är allting bra. Utan vi lever i relation med honom och följer Jesus där han går. Och Guds kärlek förvandlar oss. Gör att vi tar nya steg. Inte lagiskhet. Kärleken till Kristus får oss att liksom, när vi måste bryta igenom. Vi måste få se nästa steg. Liksom, om det är i min familj eller mina vänner eller samhället eller vad det än är. De bad liksom att kriget skulle brytas. Att kriget skulle få ett slut, få ett stopp. En bomb exploderade, eller två bomber i deras församling. Och massa människor dog. Hon kom upp till Jesus. Och mötte Jesus och beskrev hur hon fick ett val att vara kvar. Det var en sån stark dragningskraft till Jesus. Och beskriver precis den bibliska Jesus. Hon liksom, den här kärleken, friden. Men hon fick ett val att gå tillbaka för att få vara med liksom och fortsätta och slutföra det uppdrag som hon hade fått. Hon kom tillbaka, hon var illa brännskadad. De behandlade henne jättedåligt på sjukhuset för att hon var kristen. Och jag hann inte läsa färdigt boken, men jag har beställt den på Joels förlag för 79 kronor. Nu är det kampanj, så jag vill bara rekommendera. Beställ boken. Jag ska läsa slutet. Men jag var helt uppslukad. Kärleken till Jesus. Grunden Kristus. Ingen annan grund kan läggas. Och jag tror vi står här som församling. Jag upplevde ju sån otrolig. Jag tror vi aldrig gjort det liksom, att något skedde här under den här bön- och fasteperioden vi hade. Att det verkligen var något som ett skifte. En hunger, en längtan. Och det är ju inte så att nu är vi klara med det. Vad bra liksom. Nu kan vi fortsätta organisera upp det vi har. Och att, ja, gott. Nu har vi utfört vår andliga plikt. Jesus rör ju sig liksom vidare hela tiden. Vi följer honom. Och vi står hela tiden inför nya utmaningar. Och det är inte slut, utan det är bara fortsatt nu. Med bön på fredagarna som vi upplevt att vi ska fortsätta med varje fredag. Och söka Gud. Jesus är också hörnstenen som vi sjöng här innan. Idag när man bygger så använder man ju inte en hörnsten riktigt på samma sätt. Sitter ju Rickard här någonstans också. Han är ju, kan ju det här med byggnation mycket mer än mig. Ja, han är i söndagsskolan nu. Vad skönt, då kan jag göra bort mig utan. Här är en hörnsten, eller hur? Beroende på hur man lägger den första stenen kommer ju påverka hela riktningen av den här muren, eller hur? På byggena idag så är det ju en dubb någonstans, en GPS-punkt. Och så är alla instrument kalibrerade kring en GPS-punkt. För var ska huset ligga? Liksom, var ska vi börja? Ska vi börja gräva där eller där? Eller? Och då är det en massa koordinater och system som gör att härifrån utgår vi. Och så byggs huset upp. Och våran koordinat, det är Jesus Kristus. Han är hörnstenen. Från honom utgår riktlinjerna, riktningen, hur Guds hus utformas. Från honom utgår signalerna, GPS-signalerna, hur vi ska bygga, på vilket sätt huset ska byggas upp. Därför är det så viktigt att vi hela tiden går tillbaka till Jesus Kristus. relationen med honom, att han får leda oss och visa oss hur Guds församling ska byggas. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten och ett klippa till fall. Utifrån det här så byggs upp, står det, som levande stenar. Och vad är levande stenar? Har ni sett någon levande sten någon gång? Titta, levande sten. Nej, inte på det viset. Men vad jag har förstått när jag läst om detta, så är det skillnad på en tegelsten. Det är så bra att vi har illustrationer här. Och en sån här sten. Jag ska säga att det här är en levande sten. Den har formats i naturen, den har formats genom att den har slipats, utsatts för saker. Den här är människogjord, eller hur? Här ser alla likadana ut, med fabrikstillverkade. Gud jobbar inte med fabrikstillverkade stenar. Du och jag är inte kopior, utan vi är levande stenar. Har ni någon gång sett en småländsk stenmur? Jag tror vi har en stenmur här på... Där är hörnstenen. Ah, ja. Om ni har varit i Småland. Det är väldigt stenig mark. Och för er som har läst lite om det här eller sett de här utvandrarfilmerna. Utvandrarna, invandrarna, nybyggarna. Det handlar om hur svenskarna utvandrade till Amerika vid sekelskiftet. Och det var väldigt... magra, svåra förhållanden i Sverige. Småland hade en oerhört, och har en oerhört stenig jord på många ställen. Det är väldigt, väldigt mycket sten. Så hela tiden kommer det upp genom frost, liksom genom is, frost på vintern. Så tinar det, så trycks stenarna upp. Så varje år är man tvungen att ta massa stenar. Och man ska göra av de här stenarna någonstans. Och då byggde man stenmurar som skydd runt och markering vad åkrarna var. Och de olika markerna, vem som ägde marken. Och en stenmur är ett otroligt hantverk. För varje sten är ju sammanfogad, unikt. Ni vet, att få såna här stenar att passa tillsammans, det är ju inte bara att slänga upp dem. Utan det handlar om att se hur de är formade och sätta in dem precis på rätt plats. Och se, där kommer en sten som passar. Där kommer den stenen passa in. Och de här småländska bönderna var ju otroliga på att jobba upp dessa stenmurar. Lite på liknande sätt skulle jag vilja säga att Herren bygger sin församling genom att sammanfoga oss som levande stenar. Unika stenar på sitt sätt. Så man kunna säga att församlingen är som det här muren, det här bygget. Hur huset byggs upp med levande stenar. Ett andligt hus till ett prästerskap. Gud bygger sin församling och han fogar oss samman. Han känner oss och vet precis var vi passar in någonstans. Så när vi stannar i Kristus och är i Kristus, då fogar han också in oss på rätt plats i det andliga husbygget. Därför kan vi vara så, vad är som vila i att veta att när vi är nära honom så kommer han också leda oss rätt och foga oss in på rätt plats i husbygget, i församlingsbygget. Jag tänker att vi också på Jesu tid här, det var ju liksom den här tanken med tempel. Jag tror att det var mycket lättare för dem att förstå det här med husbygget, för att de levde ju i det här tempeltanken. De förstod liksom det här bygget av ett fysiskt tempel. Men också vilken krock det måste varit när faktiskt templet hade inte den betydelsen längre, utan vi blev andens tempel, Guds tempel. Men sist här skulle jag bara vilja poängtera det här med som vi har i första Korintherbrevet 3 och 9. Här står det ju. 10. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Jag tror också att det är ett personligt ansvar. Till oss var och en. Att vi bör se till var och en hur vi bygger. Jag tror att vi har ett ansvar att söka Gud. Inte ett tungt ansvar. Inte nu blir det tungt. Utan något fantastiskt erbjudande. Att komma nära Herren. För att vi har ett ansvar för hur vi bygger. Vår familj. Hur vi som individer också söker honom. För att hitta Herrens ledning. Att vara på rätt plats. Jag tror att vara på rätt plats är att vara nära Jesus, nära honom. Jag tror ytterst det är det ansvaret som Gud ger oss faktiskt, var och en. Att vi behöver var och en se till hur vi bygger. Jag skulle bara vilja måla upp en bild för att göra det lite mer konkret. Jag behöver i alla fall vara konkret. Återigen då, väldigt mycket av mina bilder handlar ju om mitt vardagsliv. Bygget igen, nu är jag där i huset igen. Nu på måndag här, då ska vi fortsätta med våra installationer. De här väggarna och allt det här börjar ta form. Och nu ska vi in med el, vatten, ventilation. Alla yrkesgrupperna kommer in. Och då är det ju så att vi har ju var och en som yrkesgrupper ett eget ansvar. Vi har en webbplats där vi har alla våra ritningar. Och det är ju vårt ansvar att se till att vi tankar ner ritningarna. Att vi kollar på ritningarna och förstår dem för att också kunna liksom bygga in rätt saker i huset. Jag går ju inte till ventilationsinstallatörerna och säger app, där ska du nog inte göra så. De har ju sina ritningar, vi har våra ritningar. De olika entreprenörerna har sina ritningar. Och det finns liksom ett ansvar för oss att själva liksom se vad det är vi ska utföra. Att söka Herren, att söka ledning, att tanka ner ritningarna så att vi bygger in rätt saker i huset. Och det finns ju styrdokument, det finns systemhandlingar, det finns saker som säger att det här och det här ska innehålla, det här ska finnas. Och vi har ju systemhandlingarna, vi har ju styrdokumenten i Guds ord. Att det här bör finnas i Guds församling. Men var och en bör se till hur man bygger. Det är inte så att Paulus har beskrivit exakt hur varje församling ska, liksom, så här ska ni göra, så här ska ni göra. Men det finns huvudspår. Och vi kan se att det här bör finnas i Guds församling. Nattvarden bör finnas där. Vissa beståndsdelar bör finnas där. Apostlarnas undervisning, teologin, att vaka över läran. Bönen, ordets tjänst. Att hjälpa de fattiga. Alla de här inbördeshjälpen. Det finns hur mycket som helst som vi kan se. Men det är likadant när vi bygger hus. När vi gör ritningarna. Beställaren inte där och petar i varje detalj. Utan det är upp till varje entreprenör att utforma efter standarden. Efter de dokumenten som beskriver hur huset ska se ut. Slutprodukten. Så här ska huset se ut när det blir färdigt. Och visst blir det krockar. Så här är det också när man jobbar. Man sitter vid skrivbordet en sak. När man är ute i verkligheten. Då krockar man ibland. För att plötsligt kommer de med sitt rör och där kommer vi med vårt. Bang! Här har vi inte som samplanerat. Och vad måste man göra då? Det måste man komma överens, eller hur? Man måste hitta en lösning på plats. Och då är det väldigt bra att vara ödmjuka inför varandra. Hänsynstagande. Kunna vara flexibel. Väldigt, väldigt nyttigt att vara flexibel. För att huset ska bli färdigt, eller hur? Inte för att vi ska bli klara med vårt jobb. Sen struntar vi hur det går för de andra. Utan vi tillsammans. Går det bra för oss så går det bra för dem. Går det bra för dem går det bra för oss. För att allt påverkar. Och det är så många paralleller när man bygger ett hus som man kan applicera och faktiskt se, precis så här är det ju när vi bygger Guds hus, Guds församling. Det krockar ibland, eller hur? Men vi behöver vara både flexibla och ha hänsyn. Vi behöver vara raka när vi behöver vara det. Vi behöver reda ut saker, våga och berätta hur man känner det. På ett bygge kanske inte är jättemycket känslor. Nu kände jag mig faktiskt överkörd när du drog ditt rör över min kabel. Men man får liksom uttrycka. Det blir ett problem här och det måste vi lösa. Vi måste lösa det nu och hitta en väg tillsammans så att vi kan få färdigt huset. Kunna överlämna det. Och jag tror att avgörande är ju vår inställning, vår attityd. Jag tror att här kommer också det personliga ansvaret in. Var och en bör se till hur han bygger. Att vi har ett ansvar att faktiskt tänka att vi är en familj. Och i en familj så behöver vi liksom reda ut konflikter. Vi behöver våga vara ärliga med varandra. Vi behöver våga och ta upp grejer. Men också förlåta. Visa hänsyn. Hitta kompromisser ibland. Inte kompromissa med Guds ord, men kompromissa med hur vi tycker att saker och ting ska gå till. Så här tycker jag är det rätta, men kanske inte är exakt så man måste göra. Man kanske kan gå den vägen istället med det och det fyller samma funktion. Och här tror jag, ibland så fastnar vi liksom i hur saker ska gå till. Vi har en erfarenhet. Ja, men liksom ha församling och göra det här, det är ju så här har vi alltid gjort. Och jag tror att som tonåring, som nyfrälst, då såg man ju det hela tiden. Men varför gör vi så? Liksom? Ja, men det har vi alltid gjort. Men kan vi inte göra så här? Men det har vi aldrig gjort. Ni vet, och som tonåring och nyfrälst, jag var ju alltid opposition mot det. Liksom. Kom igen nu! Liksom. Men någonstans får man landa och förstå och förhoppningsvis mogna och förstå att nej, men det handlar om hänsynstagande. Men också att vi faktiskt måste ibland ge avkall på våra egna sätt att göra saker. För att Gud kan faktiskt verka genom oss på så många olika sätt och ändå nå fram till liksom det han har tänkt. Och här tror jag att det är inte så statiskt som vi ibland tänker. Ibland ser vi liksom de här motstånd och nederlagen som nederlag, men Gud ser det inte som det, för han kanske gör någonting i oss när vi måste tänka om. Han mjukar upp oss. Och vi tänker att saker, bara för att det inte blev exakt som jag tänkte dit, eller att vi kom dit på det sättet som var tänkt, så behöver det inte bli sämre. Det kan ibland bli till och med väldigt mycket bättre. För att Gud har så mycket större tankar och tänker på ett annat sätt än vad vi gör. Och så sist skulle jag bara vilja säga också att vi kan ju inte säga som entreprenörer att nej, nu går jag hem. Nu struntar jag i det här bygget. Nu går jag och bygger på ett annat kvarter istället. Ett annat hus. Och jag vill spetsa till det lite faktiskt. Vi lever i ett extremt individualistiskt samhälle. Och flykt är många gånger en väldigt stor frestelse för oss. I många situationer. Jag vill säga det med all ödmjukhet och respekt, men jag tror att det har fått mig en tankeställare att vi måste slutföra det här som vi har åtagit oss. Det här kvarteret som vi bygger på den firma jag anställd. Det är vårt ansvar att se till att elinstallationen är färdig och godkänd. Och någonstans tror jag att det Gud har gett oss var och en. Flykt liksom är inte ett alternativ. Jag tror att kanske några av oss som behöver liksom, nej men det är inte det. Gud kan ge ny kraft, kan ge ny styrka. Ärligt talat, ibland när man är inne i så här stor byggnation, det kan kännas övermäktigt. För det är svårt att se målet. Det enda man ser är bara att det är jätterörigt. Alla liksom jobbar på sitt. Och hur ska det här bli färdigt? Hur ska vi bli klara till slutdatum? Men på något märkligt sätt, det är inte märkligt egentligen, men så blir det färdigt. För att alla tar sitt ansvar. Vi kan ju inte bara säga att nu struntar vi det här. Nu går vi och bygger på ett annat hus. Och jag ska, bara en utmaning det här med att återigen med att vara överlåten i saker. Jag vill inte lägga det som en, något manipulativt eller dom. Eller, men jag tror att vi behöver ta en tankeställare, för samhällsklimatet gör att vi så många gånger hellre går och bygger någon annanstans. Och jag tror på att vara det Gud kallar en att vara. I det hus och den plats där man ska vara och bygga. Att stå fast vid det. Sen kan det vara olika tider i livet, olika skiften. Så jag vill inte heller vara svartvit när det gäller det tänket. Men jag tror att ni alla förstår vad jag menar. Att stå fast och trofast där Gud sätter den. Det kan vara i den församling som Gud har planterat den. Det kan vara i ansvar man har fått. Och ytterst skulle jag vilja säga i ens familj. Att stå fast i relationer också. Amen. Där säger jag amen, och så ska vi be att lovsångarna kommer upp, och vi ska be att Gud verkligen får göra någonting i våra hjärtan nu. Jag tror att det viktigaste som jag känner, det är det här överlåten och kärleken till Jesus. Att det är där allt börjar. Allt börjar där. Genombrott, steg i tro, överlåtelse. Finns inte kärleken som grund, då blir det liksom bara något annat än det Gud har tänkt. Så jag tror att liksom få ta emot det idag, få pröva våra hjärtan, få hänge oss till honom, be att Jesus, om vi behöver en ny liksom ny blick på Jesus, inte en ny uppenbarelse men en förnyad uppenbarelse över vem Jesus är. Eller du kanske inte har en uppenbarelse över Jesus. Han kanske bara är en lära. En person som det står om i Bibeln. Men han kanske inte är din personliga Jesus ännu. Då tror jag att han vill verkligen bli det för dig idag. Han vill uppenbara sig själv för dig. Den han är. Så att du kan påbörja en relation med honom. Och du kan få bli Guds tempel. Och en levande sten i hans hand. Tack Herre. Tack för att du gör det heliga ande i våra liv. Tack att du förnyar oss. Förnyar relationen till dig på ett underbart sätt. Nu ber jag att ditt ord ska, det som är personligt här idag till olika personer, ska liksom stanna kvar och landa. Tala in i våra liv. Också ge kraft och ge förnyelse. Tack Gud. Tack för ditt underbara hus, din församling som du har valt att utbreda ditt rike genom. Älska församlingen med de fel och brister som finns. Så gör oss mer och mer lika dig, lik dig. Tills vi uppnår fullheten av dig.